är Entreprenörskapspodden, en podcast producerad av elever på Entreprenörsskolan på Uppsala universitet. I det här poddserien intervjuar vi entreprenörer med målet att skapa en brygga mellan teoretiska och praktisk entreprenörskap. Fredrik Edström är grundare till tre företag. Företagen Earwater Green och Drups är två Uppsala-baserade företag som specialiserar sig på kondensering av vattenånga. Produkter för luft- till vattenproduktion och luftfuktighetskontroll är världsledande inom energieffektivitet och företaget har flera patent över hela världen. Cell-R är ett Västerås-baserat företag som specialiserar sig på luftkvalitet inomhus. Idag ska vi fokusera på tre olika teman. Entreprenörskap, är det en kausal process? Samt finansiering av ett startup och få höra Fredriks perspektiv på det hela. Välkommen till ett nytt avsnitt av Entreprenörskapspodden. I det här avsnittet får ni höra mig, Raminta Velite, som intervjuar. Och som gäst har jag bjudit in entreprenören Fredrik Edström. Välkommen hit, Fredrik.
Tack, tack.
Hur mår du idag, Fredrik?
Jag mår bra.
Skönt att höra. Det här är ganska ändå tidigt på morgonen, klockan 9 som vi spelar in det här podcastavsnittet. Hur ser din morgonrutin ut?
Min morgonrutin? Mest kaos. Jag har ju två små barn, en som är 6 och en som är 8. Så det ska vaknas, det ska äta frukost, klä på sig, iväg till skolan innan skolan öppnar. Liksom. Så. Kaos är typ ordet.
Hur ser en vanlig dag ut för dig efter kaoset?
Efter kaoset? Då försöker jag göra ordning en kopp termos och sätta mig i bilen för att åka till kontoret i Ultuna och till Drups. På väg till kontoret kanske jag ringer några samtal till någon som är relevant just då. Sen när jag kommer till kontoret så jag vet inte, det brukar vara möten, stök i labbet, kunder som ringer, typ så liksom.
En hel del att göra alltså.
Ja, det är mycket hitåt och ditåt.
Jag förstår det. Vill du berätta lite om dig själv? Vem är Fredrik Edström?
Absolut. Vem man är, då kanske man ska börja var man kommer ifrån. Jag vet inte. Men jag är uppvuxen i en bruksort som heter Hallstahammar som ligger typ 2 mil utanför Västerås. Född på 80-talet, så vad ska man säga, uppvuxen på 90-talet då, i den här Hallstahammar. I Hallstahammar, vad gör man där? När jag växte upp så fanns det tre sporter att hålla på med. Jag höll på med alla tre. Fotboll, boxning och brottning. Och sen så det gjorde väl att jag är väldigt sportintresserad generellt sett. Och det är någonting som är en stor del av mig och viktigt liksom idag. Vad mer kan man säga? Jag spenderar mycket mina somrar uppe i Norrland hos min farmor och farfar. Och min pappa har två bröder, Kurt och Olof. Och de var väldigt så här, de var väldigt experimentellt lagda. Så på sommarna höll jag alltid på att bygga bomber, raketer och katapulter och såna saker. Så jag tror, och det är någonting som lever kvar än idag. Just att liksom, när jag med mina barn så bygga bomber, det är någonting som är roligt. Typ. Kanske inte bomber som så, men katapulter då, det kanske är ett bättre exempel. Mm. Såna typer av sommaraktiviteter.
Extrema aktiviteter.
Ja, jag vet inte om det är extremt, men ja, lite så.
Låter roligt. Och du är också en alumn från Uppsala universitet.
Ja.
Och du pluggade teknisk fysik här.
Yes.
Hur mycket av din tid minns du här?
Jättemycket. Alltså, flytta från då Hallstahammar till Uppsala. Plugga 5 år. Jag bor ju kvar i Uppsala idag, så det är ju liksom en väldigt stor och viktig tid för mig. Uppsala universitet, jag tror när man flyttar hit från en sån bruksort så man upptäcker väldigt mycket. Alltså en större stad, mer influenser, folk utifrån. Ja, det är en absolut en stor och viktig tid. Viktig tid för mig.
Så det är bara goda minnen, eller?
Bara goda, det kanske inte är till, men, men det mesta, 99% är väl liksom positivt. Liksom. Mm.
Men var det någonting som ni inte tyckte om med universitetet?
Ja, det är väl de här täta tentaperioderna som ligger liksom, omlott etc. Det är väl någonting som kanske, har lite jobbigt just då liksom.
Men det går över.
Det går över, ja, exakt. Det är skönt att ha skrivit sista tentan i alla fall.
Jag kan tänka mig det. Jag längtar till den tiden.
Ja, exakt.
Du har startat 3 olika företag. Vilket innebär att du klassas som en serieentreprenör. Kan du berätta lite, vad är din drivkraft?
Min drivkraft? Jag tror... nyfikenheten. Jag vet inte om det är en drivkraft, men liksom, jag tror jag har en väldigt stark inre övertygelse om vad jag vill göra och inte vill göra och vad jag vill ägna mig åt. Så när jag har, eller om jag ser eller har idéer så kan jag inte, om jag tycker de är bra, så kan jag inte släppa en idé. Och någonstans vill man, eller jag, om jag tycker den är viktig så vill jag ju liksom dra den i mål på något vis. Eller inte mål, men liksom förverkliga den på något vänster. Och framförallt är det ju viktigt om det är några så här hållbarhetsfrågor som kanske för de här 3 företagen är liksom en viktig gemensam faktor.
Det är verkligen någonting du brinner för alltså. Hållbarheten.
Ja, eller liksom, ja. Alltså jag brinner ju egentligen för liksom... Jag har inte tänkt på hållbarhet när jag har vuxit upp. Liksom. Jag har ju mer varit liksom intresserad av hur världen fungerar och liksom vad man kan göra för förbättringar. Och sen är ju hållbarhet är liksom extremt relevant idag, men kanske inte för 20 år sedan eller någonting. Men jag hade ju fortfarande samma drivkraft. Så jag vet inte om just hållbarhet är en liksom, någonting jag brinner för. Jag tycker det är extremt viktigt. Liksom. Men det är inte kanske min inre glöd kommer liksom från dem eller så. Jag vet inte om det var bra förklarat. Men
ja. Jag tänker att vi ska gå vidare till lite djupare frågor. Jag läste i en artikel att det som idag är Drupps har varit den ursprungliga idén när du och Jonas kom i kontakt. Ni sökte er till den internationella marknaden där efterfrågan fanns. Men samtidigt som förhandlingar drog ut på tiden började svenska investerare visa intresse för er tekniks avfuktningspotential. Ni skiftade er fokus på den nyfunna marknadsefterfrågan. Varför valde ni att fokusera på avfuktningstekniken först? Alltså Airwater Green.
Ja, men det här är ju typ 2010 ungefär. Varken jag och Jonas hade ju fyllt 30. Så jag tror vi hade ju en innovation kring hur man ska kondensera vattenånga. Sen hade vi lite drömmar om liksom, att göra vatten från luft då, ute på någon form av världsmarknad. Men att börja åka till liksom, Mellanöstern och sälja stora vattenprojekt är ju liksom en ganska lång resa att göra. En väldigt rolig resa visserligen. Men om man har en liksom innovation liksom, eller någon sånt liksom, så någonstans måste man förstå hur man ska tjäna pengar på den här innovationen. Vad är marknaden? Hur tar vi oss dit? Vilka hinder ser vi? Etc. Och börjar man fundera på det där så känns det ganska rimligt att börja liksom i lite närmare än i om vi nu tar med Östern som ett exempel. Så jag tror vi gjorde ju helt rätt när man tittar tillbaks. För att även om innovationen fanns där så är det fortfarande en lång liksom produktutvecklingscykel. Förstå marknaden och liksom växa som personer rent allmänt. Hur man ska liksom driva ett företag. Det är inte superenkelt alla gånger.
Nej, så tycker du att det hjälper er att börja med i Sverige istället för att börja internationellt?
Absolut. För vår del är det så. Det kanske inte är så för andra. Men jag tror just alltså vatten från luft som marknad var ju väldigt idag omogen och var ännu mer omogen då. Så det är liksom timing är viktigt ofta när man gör affärer och som tittar jag startar företag etc. Och just avfuktning, vi kunde ju våran metod var ju mer energieffektiv och liksom timingmässigt de här megatrenderna just 2010 handlar ju mycket om energieffektivisering liksom. Så det vi passar ju väldigt bra in i en sån trend. Så vi hade ju liksom en affärsidé, eller vi hade en applikation då. Det är samma sak liksom, vi kondenserar vatten, men istället för att ta tillvara på vattnet så tar vi tillvara på torrluften då helt enkelt. Och det gjorde ju att vi kunde fortsätta utveckla metoden. Så den metoden som Drups använder idag för att göra atmosfärt vatten är inte alls samma metod som vi tänkte på då för 2010. Det är nog helt annorlunda. Så jag tror mycket har ju mognat liksom för oss då sen dess. Och den processen har varit viktig tror jag.
Så det handlar väldigt mycket om timing men också om att vara flexibel när man startar företag.
Ja, absolut. Alltså den som nu startat ett företag som har tänkt sig att gå liksom mot håll, mot håll X liksom, så kommer det ganska snabbt så kommer man göra såna här pivotpunkter att liksom inse att även om min innovation är superbra så är liksom, vad vet jag, marknaden är inte mottaglig, vi är för tidiga, vi är för sena, det finns andra etc. Men som, och då handlar det om att vara adaptiv och liksom kunna ändra. För det gör man mycket i början liksom i ett startup. Det ändras väldigt ofta.
Ja, jag har faktiskt en fråga angående det. Ett antagande som är vanlig i teorier om entreprenörskap är att det är en kausal process. Kausalitet innebär att fokus ligger på att uppnå ett önskat mål med specifikt givna medel. Varför tror du det beskrivs? Nu berättar du att det är inte en plan, alltså rak väg dit. Varför tror du att entreprenörskap brukar ändå beskrivas som en kausal process?
Bra fråga. Jag tror ändå, alltså mycket bygger på varandra liksom. Och då får man någon form av kausalt samband liksom kanske. Och så är det ju säkert. Men jag tror just startup, det handlar om så otroligt många saker. I vårt fall så hade vi en teknisk innovation. Men när man startar företag så vi var ju i behov av riskkapital för att göra investeringar. Och då en investerare har ju som affärsidé att tjäna pengar på att köpa och sälja aktier. Liksom, då måste man förstå deras värld. Liksom. Och hur ska vi tjäna pengar? Det krävs liksom. Och då, det är så mycket som bygger på det där. Tar man in pengar så ska man skriva kontrakt. Då kommer man in i som juridisk sfär. Om man nu får pengar så kanske man ska anställa 10 pers eller någonting sånt. Då blir man kanske chef. Då ska man vara duktig på att leda ett team och etc. Liksom. Och allt det här blir som en mishmash som beror på de här personerna. Så det som händer är ju liksom otroligt svårt att, även om man har en plan så kommer planen ändras. Och det här liksom, och allting bygger på varandra på något vänster liksom. Så.
Tycker du då att man kan istället beskriva er process som effectual process? Vilket innebär att fokus ligger på att använda utvecklande medel för att uppnå nya och olika mål.
Ja, det kanske är så. om man tänker sig att man har ett mål när man startar och sen bygger man företaget mot något visst håll och sen upptäcker man vissa saker och sen och det gör att man sätter nya mål. Jag vet inte om det var så vad du tänker.
Ja, exakt.
Ja, exakt. Nej, men så upplever jag absolut att det är. Till exempelvis på Saluer så hade vi som i början att vi skulle bygga ett ventilationsaggregat som bestod av våra 3 stycken key components i våran värld helt enkelt. Och det gjorde vi. Så vi byggde upp ett helt ventilationsaggregat och liksom besökte kunder etc. Sen besökte vi en riktig aggregattillverkare. Och de knugglade ihop ett aggregat på 2 timmar. Liksom. Och att vi skulle liksom tävla med dem på att bygga aggregat känns liksom inte rimligt eller inte smart. Och då gjorde vi så att istället för att bygga aggregat så satsar vi på att bygga våra tre komponenter istället. Och få ut dem på marknaden och satsa på vår core. Liksom. Och då satte vi upp nya mål. Varsitt mål för varje komponent helt enkelt. Så där gjorde vi någon sån form av ändring.
Mm. Så att du har då varit med och utvecklat tre företag. Hur har utvecklingen av dessa företag skilt sig? Om det finns liksom grundpelare när man utvecklat företag, har det funnits likheter men också skillnader som märker? Mm.
Ja, absolut. Jag tror vi startade först Air Water Green helt enkelt med luft och fuktare. Den processen var ju mycket jobbigare helt enkelt för att vi var nya. Eller man gjorde det första gången. Att starta upp Sally R var ju extremt mycket enklare. Dels hade ju liksom kontaktnätet var uppe, vi liksom hade tagit in riskkapital, hade hela den erfarenheten liksom och liksom. Så det var ju, gick mycket, mycket snabbare och smidigare och enklare. Sen fick vi ju brottas med liksom pandemi och startup, inte jättebra kombination. Inte om man är beroende av riskkapital, så det gör inte saken lättare. Drups, där är saker, där verkar vi på en världsmarknad liksom, till skillnad från då Salier och Herbert Green. Så det skiljer sig också stort. Då hanterar, eller får vi, man möter många andra kulturer helt enkelt. Och det kan vara utmanande. De har sina värderingar, sina liksom sätt att göra affärer på, sina sätt att bete sig etc. Så jag tror det är någonting som skiljer sig väldigt mycket från de andra. Typ i Drupp så har vi ju inte alls att vi kommer sälja en enda vattenmaskin i Sverige antagligen, liksom, knappt i Europa. Så där tittar vi ju bara utanför Europa istället. Till skillnad från då de andra företagen.
Ja, och du nämnde då att det blev lättare att utveckla företag när du hade lite erfarenhet från detta. Jag läste en artikel, Practitioners Perspectives on Entrepreneurship Education, att det bästa sättet att lära sig att vara entreprenör är att genom agera som entreprenör, alltså lära sig genom att göra istället för att läsa till sig det. Nu sa du att det var lättare för dig att utveckla Drups i och med att du hade fått erfarenhet från Airwater Green. Men tog du några kurser för att veta hur man gör i början?
Ja, vi gick ju, UIC, Uppsala University Center, har ju ett någon form av startup-program. Jag kommer inte ihåg vad de heter, och de har säkert ändrat namn och karaktär från när vi höll på till nu då. Men de är ganska bra för att göra reklam för UIC. men jag tror det är ganska bra att få, man får upp den här, vad heter det, canvas-modellen, fyll i den här, liksom måste man tänka på hur ser mina logistikflöden ut och vad säljer vi egentligen och hur ska vi tjäna pengar och så vidare. Och sen träffa andra liksom, team i samma sits då, som också är i sin uppstartsskede. Liksom, hur tänker ni och vad gör ni etc. Liksom. Så jag tror de kurserna gick vi i alla fall. Och de tror jag i alla fall var ganska värdefulla. Eller de var värdefulla liksom, att få. Jag tror också att få våga ta steget också. Och då underlättar det definitivt att träffa andra som liksom som försöker ta samma steg.
Så att community också är en stor del av när man startar ett företag?
Ja, i alla fall i början tror jag. Sen avtar ju det med tiden, absolut. Men just i det initiala första året kan det vara väldigt viktigt. Just att få, jag vet inte, våga ta steget, våga säga upp sig från jobbet eller inte ta en anställning på Ericsson eller vad det kan vara. Liksom, och se andra i samma sits och försöka samma sak och liksom utbyta erfarenheter etc. Jag tror där fyller det verkligen en stor funktion.
Om vi går tillbaka lite till att man ska, det bästa sättet att lära sig att vara entreprenör att göra det. alltså agera som entreprenör.
Mm.
Vad anser du är det bästa sättet att lära sig om entreprenörskapet? Var det de där kurserna som hjälpte dig, eller var det kombination, eller att du...
Nej, men det är ju att driva ett företag liksom. Alltså det finns ju ingenting som är second. Det är så mycket i ett företag som är svårt att liksom läsa sig eller simulera eller liksom göra gruppövningar. Och det som är svårt att göra, det är de här kanske lite svårare situationer som kan uppstå. Till exempelvis ta beslut att göra de här pivotändringarna. När vi har tagit in riskkapital att vi ska gå åt håll X, men nu bestämmer vi oss mitt i liksom planen att gå åt ett annat håll. Liksom. Säga upp folk är ju liksom inte jätteroligt. Hur simulerar man det? Det går ju typ inte. Anställa folk, det är också en viktig process att liksom, och att försöka bygga ett team som på riktigt ska göra någonting. Mycket kan gå fel. Så att få bygga sitt team är också svårt. Alltså det är mycket sånt där liksom som är, jag vet inte. Man måste typ göra det för att liksom
för att lära sig.
Ja, absolut liksom.
Om vi går vidare lite till finansiering, vilket du har redan pratat lite om, och riskkapital, så har jag en fråga. Företagen som du har varit med och startat skulle nog klassas som cleantech, vilket gör att det är mer kapitalt intensivt på grund av att utveckling av material och hårdvara tar oftast längre än 5 år. Och det kräver betydande kapital för att bygga och skala fabriker, ofta innan den grundläggande tekniken är klar. Jag har läst att det är en av anledningarna till varför riskkapital kanske inte investerar just inom cleantech, och för att den förväntade avkastningen tar längre än 5 år. Är det någonting som påverkat er?
Om man säger Sally är ett system med mjukvara. Så där har vi ju, det är mycket enklare att komma ut och underhålla. Liksom, allting ligger i molnet. Man kan liksom uppdatera det väldigt snabbt. Då. Om man säljer en avfuktare så dels kräver ju liksom, alltså det kräver ju investeringar i liksom utveckling och så vidare. Och sen iterationen blir ju mycket långsammare. För man bygger den, man installerar den, man testkör den ett halvår etc. Det kanske händer någonting, man tar tillbaka och uppdaterar. Så just den här cykeln blir mycket, mycket längre. Och det i sin tur gör ju kanske att man måste ha längre planer när man tar in riskkapital. Liksom. Och då måste man ju förstå just riskkapital. Att investera i ett startup är ju hög risk. Så är det ju. Och att liksom... Så det gör ju inte saken lättare, om det var frågan.
Nej, har ni någonsin behövt vänta med att utveckla en viss produkt eller för att ni inte fick finansiering som ni hoppades på?
Ja, eller jag tror så här, när man tar in riskkapital så man har ju en dialog med som investerarna, vad ska vi göra med pengarna helt enkelt? Och i och med den dialogen då kanske man väljer att prioritera vissa saker och prioritera bort andra saker. Och det gör ju att liksom vissa projekt som man kanske själv hade velat drivit inte blir av helt enkelt. Men det hjälper ju en att fokusera på de projekt som har störst chans att bli framgångsrika. Så jag skulle säga att det är snarare så än att vi har misslyckats liksom få kapital.
Ja, så att investerare är en viktig komponent för ett startup. Hur fångar man investerares intresse?
Ja, bra fråga. Det är samma sak där. Det är många komponenter. Det är som inte en enkel. Det är inte ett svar. Så det är det här man ska göra. Utan man måste ju ha en innovation. Man måste ha liksom en idé om hur man ska tjäna pengar. Gärna med låg risk och snabbt som vi pratade om precis här. Man måste också, en investerare kanske man investerar visst i innovationen, men även liksom i människorna och teamet. Liksom. Så att ha ett team med rätt personliga egenskaper är också liksom superviktigt. Gärna att man har liksom erfarenhet från marknaden, och det är mycket, mycket som går in där. Liksom. Ha en bra affärsplan är ju, kan ju vara viktigt.
Även fast man inte kan skriva en fullständig.
Ja, men, alltså, men någonstans måste man ju formulera ner det man vet och inte vet. Och det är ju bra att sätta liksom, ord på. För jag tror, om vi tar Drupp som exempel, där liksom, vi vet ju inte hur stor vatten från luftmarknaden är. Vi vet att det finns ett jättestort liksom, vattenbehov. Men jag tror, och det kan ju vara en del i affärsplanen, kan ju vara att, liksom, att liksom, hitta de här lägst hängande frukterna. Liksom. Det, och det, så kan det ju vara. Om man då inte vet vilka lägst hängande frukterna är exempelvis, och hur stor marknaden är och vart den befinner sig, så det ökar ju på risken. Och har man hög risk så påverkar det i sin tur bolagsvärdet. Och om du då vill ta in x miljoner så får ju liksom befintliga aktieägare en utspädnad. Så då måste man, då får man räkna med mer sånt helt enkelt. Och hur tänker man som entreprenör kring det och sådär. Så det är ganska, det är komplexa och stora frågor.
Mm. Så det är ganska viktigt med både bilden av dig och företaget när man ska skaffa investerare.
Absolut. Jag tror allting spelar in liksom. Så ju fler frågetecken man kan stänga desto bättre. Liksom. Och därför är det, liksom, det är viktigt att gärna att man kommer ut på liksom en marknad snabbt som möjligt för att liksom starta den här iterativa processen som det är att liksom utveckla en produkt. Och gärna innan man tar in riskkapital om det går. Liksom. Det beror ju på vad man har för liksom innovation och produkt etc. Men så jag tror, för vet man att marknaden finns, man vet hur stor den är, man vet hur man ska agera på den, man vet hur mycket pengar man kommer tjäna om 5 år etc. Det är ju, så vill man ju liksom, så vill man ha det, om det går.
Okej. Okay. Om vi hoppar tillbaka lite, du snackade om UC. Och det är en av aktörer inom ett innovationssystem. Men det finns fler, bland annat riskkapital, till exempel Vinnova. Kan du berätta vilka aktörer inom ett innovationssystem har ni kommit i kontakt med?
Ja, vi har nog varit i kontakt med alla som finns, tror jag. Nej, men jag tror Vinnova har vi absolut varit i kontakt med. Och då, det är också bra i initiala skeden, för att då får man lite finansiering, man får någon extern som tittar och bedömning. Om man då får Vinnova-finansiering så kan man ju även använda det om man vill ha riskkapital. Vinnova tror på oss, liksom. Det är ju klart ni också gör det. Almi är också någon aktör som man ska lyfta fram i de här skedena. Jag tror Almi, de har så otroligt mycket som man inte vet om, eller inte jag visste om i alla fall, som man kan ta. Det finns, liksom, det finns stöd, det finns lån, det finns riskkapital, det finns om man vill med affärsmodeller och så vidare. Det finns, om man vill ha in styrelsekompetens kan man fråga liksom Almi. Så Almi rent generellt sett är bara ett bra stöd till entreprenören. Finns det mer? Energimyndigheten är också, då kan man kanske göra lite större projekt om man är inom den sektorn. Sen finns det ju liksom massa såna här, massa andra som jag inte kommer på nu, men man kan få stöd av man kan få massa, det finns massa olika, så det gäller liksom att vara vad heter det? Det gäller att gråta rätt på allting som finns, tror jag.
Mm. Och har de alla varit viktiga för alla företagen som du har startat, eller har det varit extra viktigt för någon av företag som...
Nej, men det har varit olika. Jag tror Almi har varit viktiga för Salair exempelvis. Mer viktiga än för exempelvis Drupps. I Drupps har vi haft andra aktörer som har varit viktiga. Airbot Green, där har vi fått mycket stöd av Energimyndigheten och Vinnova exempelvis. Så de har varit viktiga aktörer i starten. Men jag tror aktörer, så här, man ska även lyfta fram kunder som också stödfunktioner. För man, när man har en innovation, det gäller liksom att komma ut och det gäller att få de här första liksom, kunderna som vågar betala liksom, och även liksom, testa utrustningen. För första gången man får ut sin avfuktare, det är ju liksom superviktigt då, liksom, vad vill de ha egentligen? Liksom, vilka värden ger våra avfuktare att förstå det? Liksom. För det hjälper ju också en utvecklingen. Och det är sådana typer av tester vill man ju så tidigt som möjligt, för att annars utvecklar man en produkt i labbet, sen kommer man ut i verkligheten och har en helt andra, den har liksom fel egenskaper, eller kunden har andra problem liksom. Till exempel vi gjorde en avfuktare där vi jobbade jättemycket med just energieffektiviteten. Den skulle vara så låg som möjligt och så vidare. Men när vi kom ut till en testinstallation så var vaktmästaren superglad för att den hade handtag. För då kunde man ju flytta den när den inte skulle vara där. Liksom. Det var liksom, hade vi liksom satt dit på för att kunna flytta den överhuvudtaget. Liksom. Men det var ett stort värde för den segmentet, handtaget. Och då skulle det vara mjukt och passa liksom en stor hand med handskar etc. Så allt det där vill man ju få in. Tidigt i processen.
Mm, det är kanske ibland saker som man kanske inte ens själv kommer på.
Nej, det är helt omöjligt att komma på allting på i labbet eller verkstaden eller kontoret eller var man sitter. Man måste liksom ut hos kundens verklighet. Liksom.
Yes, jag tycker att vi kan gå vidare till entreprenörskap. I entreprenörsskolan har vi bekantat oss med olika begrepp. Bland annat skillnaden mellan entreprenörskap och entreprenörskap. Entreprenörskap är alltså entreprenörskap inom existerande organisationer. Många stora och framgångsrika företag som Apple och Google uppmanar sina anställda att vara innovativa och anser även att entreprenörskapet utvecklar företaget vidare. Jag läste i en artikel att så var det inte i ditt fall. Du jobbade inom avfuktningsindustrin och hade spännande idéer om kondenseringsteknik, men som inte fick gehör. Kan du berätta lite varför tror du att företaget du jobbade på inte var intresserad av dessa idéer?
Jag tror det företaget jag jobbat på var alltså ett jättebra företag. Det är som inget svårt, utan men jag tror det handlar ju om kultur i företaget kanske. Hur man tar tillvara på idéer och liksom hur Google och Facebook kanske har. De har en jättestark innovativ kultur. Sen finns det kanske lite mer traditionella företag som där den här kulturen kanske inte finns helt enkelt. Just i mitt fall så var det ju att jag jobbar ju med att energieffektivisera luftavfuktare. Okay? Och hade liksom massa liksom, hur gör man det då? Idéer kring det. Men och sen var det så att de här luftavfuktarna, där kommer det ju ut vatten från helt enkelt. Och då hade vi på den tiden då i alla fall, kan man använda det vattnet för liksom dricksvatten i en stor dricksvattenkris. Och i min värld så satt ju någon ekonom och räknade på befintliga produkter. Ja, hur mycket el drar den? Vad kostar den? Vad blir vattenpriset? Ja, det är för dyrt. Det här ska vi inte satsa på. Och så la vi ner. Medans jag kunde liksom inte släppa på den idén att ska vi lägga ner det bara sådär liksom. Det kom igen liksom. Vi måste ju uppfinna en ny kondenseringsmetod eller någonting. Vi måste liksom vända upp och ner på den här maskinen och liksom få till det. Men det är också, just i det fallet så är det kanske om man är nyexad liksom, och då om man då inte befinner sig i rätt miljö så är det ju svårt liksom. Men i företag med rätt miljö som ger förutsättningar att liksom hur skulle det gå till då? Och liksom hur får vi de här personerna att frodas och hur liksom tar man tillvara. Vissa idéer kommer, om man tar ut 100 idéer från så här, massa crazy ingenjörer, så är säkert 99 liksom inte hållbara. Men hur fångar vi upp den här idén som vi kan bygga liksom nästa liksom generation produkter på? Men det är kanske inte så enkelt liksom, för att ja, jag vet inte.
Så att det både krävs kultur och resurser så att säga.
För att kunna, ja, utveckla. Absolut. Kultur, resurser och sen liksom en, att man vågar satsa på liksom vissa så här, kanske lite moonshots.
Mm.
Och då kanske inte finns någon. Ja, men vart ska vi applicera den här? Vilken marknad? Du vet, det är ju väldigt kanske, det vet man inte i början då, helt enkelt.
Mm. Och då är det nya marknader som...
Ja, exakt. Eller så finns det någon form av kunddriven utveckling som man kanske är lättare att ta till sig.
Hur tänker du ditt företag då? Eller dina företag snarare. Vill du att dina anställda ska vara innovativa och tänka de banor?
Ja, absolut. Jag kan ju omöjligt svara nej på den frågan. Men så, ja, absolut. Så frågan är ju hur man bygger en sån kultur liksom. Att man kan vara innovativ. För vi, jag tror i alla fall Drups säljer vattenmaskiner i stora världen. Det finns ju ingen färdig modell för hur man gör det. Så vi måste ju upptäcka inte bara liksom metoden hur man får ut vattnet, men även hur man ska sälja och hur vi hittar marknaden och hur vi hittar kunderna. Allt det där kräver ju liksom, vi behöver ju vara innovativa i hela den processen. Och sen när vi säljer, liksom hur 17, vi sitter 10 pers här i Uppsala, hur får vi ut en vattenanläggning i norra Egypten? Finns det för tullar? Det är liksom, kan vi bygga saker? Det är ju massa saker som vi behöver, liksom, som inte är färdiga, men som vi måste liksom lösa. Och då måste vi vara innovativa.
Mm. Och så är det ju världen för ett startup. Hur tror du ditt företag kommer se ut efter när den är lite mer etablerad?
Ja, bra fråga. Jag tror vi vill ju ha, dit vi vill är ju typ att liksom hitta våra nisch. Nu pratar jag Drups här främst. En nisch där vi kan göra liksom skillnad och där våra kunder är liksom, egentligen där vi är affärskritiska för våra kunder. För då kan vi ta ut premiumpriser liksom och tjäna bra med pengar och ha en bra affär. Och sen ska ju företaget liksom vara, liksom, vi verkar ju på en marknad som inte är Europa, och jag vill ju ta ut världen, svenska världen liksom, runt om i världen. Så jag vill ju att när man ser på Drups från andra länder ska man tänka på saker som så här jämställdhet och liksom att vi är innovativa, att vi vågar och stå för goda värden rent allmänt.
Ja, det låter bra. Jag har några frågor för att avsluta här. Två frågor.
Ja.
När man startar ett företag är det nästan omöjligt att undkomma göra misstag. Vilket är det största misstaget du gjorde och vad lärde du av den?
Största? Alltså man gör ju misstag hela tiden, så jag tror många misstag. Men jag tror att man skulle ge mig råd till mig själv för 10 år sedan, så är det liksom att då är det nog... Alltså kom ut tidigare på marknaden, prata med kunder liksom så tidigt som möjligt. Vad är marknaden? Vilka värden tror vi att vi kan tillföra marknaden? Så jag tror det är nog rådet. Kom ut fort som möjligt till liksom, prata med kunderna.
Mm. Och det är då rådet du skulle vilja ge kanske till den som vill starta eget företag?
Absolut. Har man en idé, istället för att springa ner till labbet, spring till kunderna först liksom. Så den ordningen måste man bara liksom, den är viktig liksom.
Mm. Tack Fredrik att du varit med på Entreprenörskapspodden.
Tack.